Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Palmemordet till minne av David Lyning.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit här. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är utan tvekan det svåraste avsnitt jag någonsin gjort och det beror på att vi på podden är i sorg efter att en av våra medarbetare och goda vänner, David Lyning, har gått bort. Därför ägnar vi dagens avsnitt till att minnas honom och hans insatser för oss och andra Palmeintresserade. Jag kom i kontakt med David efter det att jag hade kommit med i podden 2017 och jag slog senast av hans humor och skarpsinne, inte minst i ämnet Palmemordet. Vi hade samma sätt att tänka och vi klickade bra när det senare kom till inspelningar och liknande. Men Davids historia i podden började tidigare än så. Redan i avsnitt 56 var han med och pratade med Dan om Lisbeth Palme, som vanligt med såväl empati som kunskap för ämnet. I den här vevan fick Dan också veta att David gjort ett stort antal intervjuer på ämnet Palmemordet för närradion och dessa fick vi höra redan i avsnittet efter, alltså nummer 57. David var en alldeles utmärkt reporter och hans intervjuer blev alldeles fantastiska. Men för oss var hans inslag också ett sätt att få höra personer som sedan dess tragiskt lämnat oss, som Sven Anér och Gösta Söderström. De här avsnitten har ni hört ganska nyligen så de tänker vi inte reprisera. Men däremot kommer ni lite senare att få höra mig intervjua just David om Palmemordet. En intervju som ursprungligen gjordes vintern 2020. Men dit kommer vi tids nog. Först kan vi konstatera att David, som dessvärre bara blev 50 år gammal, länge haft ett intensivt och brinnande intresse för Palmemordet. Som för så många andra var det bland annat Lars Borgnäs och Thomas Breskys program i SVT som startade det hela. Det här gjorde att David också kom att engagera sig i olika forum för Palmeintresserade, främst på Facebook när det slog igenom ordentligt. Men det här var bara en av sakerna som han var väldigt bra på. En annan var att prata, alltså inte bara i radio och poddar. Det här ledde fram till en ganska oväntad möjlighet för David när NHL-lagen Colorado Avalanche och Ottawa Senators skulle mötas i Globen i Stockholm 2017. Viasat, som ägde rättigheterna till NHL-ishockeyn i Sverige, hade nämligen en tävling där man fick skicka in klipp på när man kommenterade en matchsituation. Och gissa vem som vann den? David Lyning, såklart. Fram till sin död hade han på sin Facebook-sida en bakgrundsbild där han stolt poserade med hockeylegendarerna Niklas Lidström, Håkan Södergren och Erik Granqvist tillsammans med Viasats Niklas Jide och Niklas Holmgren inför matchen. En match som han också fick kommentera live på Viaplay. Det här nådde Eskilstuna-Kuriren som skrev så här om det i sammandrag. Citat. David Lyning har drömt om att bli sportkommentator i hela sitt liv. På lördag blir drömmen verklighet när han ska gestalta NHL-matchen från Globen i direktsänd TV. Nu gäller det att göra någonting bra av det, säger Eskilstuna-bon. Den nordamerikanska hockeyligan NHL har en lång tradition av att förlägga enstaka matcher utanför kontinentens gränser. På fredag och lördag är Stockholm och Globen spelplats för dubbla möten mellan Colorado Avalanche och Ottawa Senators som en del i NHL Global Series. Till lördagens match kommer den då 45-årige Eskilstuna-bon David Lyning återfinnas på kommentatorsplats. Det är efter att han den gångna helgen vann Viasat Sports tävling kommentatorskampen. Det var helt overkligt när de smsade och berättade att jag hade vunnit, säger David Lyning. Tävlingen gick ut på att kommentera ett utvalt klipp från en NHL-match och skicka in det till Viasat. David Lyning, som är utbildad radiopratare och jobbar som redaktör för Sörmlands taltidning, kände direkt att han fick till ett bra klipp. Det största nålsögat var att ta sig till finalen och vara en av de fyra sista. När jag hade gjort mitt klipp kände jag att jag hade gjort så bra jag kunde och att om någon skulle slå mig behövde de vara väldigt bra. Jag hade en bra känsla, säger David Lyning. När han i söndags fick beskedet att hans bidrag hade valts ut som det vinnande av Viasat var det en dröm som gick i uppfyllelse. Ja, verkligen. Det har varit en dröm sedan jag var barn att få kommentera sport. När jag var liten brukade jag kommentera när jag och mina kompisar hade bordshockeyturneringar. Lördagens uppdrag är allt annat än en bordshockeyturnering. När David Lyning nu får göra sin kommentatorsdebut är det världens bästa hockeyliga som gäller. Om han är nervös, inte speciellt. Jag tycker om att prata och är van att prata inför folk och i mikrofon. För mig är det mer av ett adrenalinpåslag och en känsla av att nu kör vi. Nervös blir jag inte så ofta. Är man tillräckligt förberedd så blir man inte så nervös. Och om jag är tillräckligt påläst kan jag inte göra det bättre. Han inser dock att det handlar om en once in a lifetime chans. Nu gäller det att göra någonting bra av det. Allting är förgäves som jag gör bort mig helt. Nu har jag en chans att visa att jag kan. Det gäller det att vara ödmjuk inför. Men att jobba med sport i radio eller tv är ju drömmen. Slutcitat. Och visst blev det mer av att prata i radio, både före och efter. Bland annat har David som sagt läst in taltidningar åt Region Sörmland för att senare gå över och jobba som kommunikatör på samma arbetsplats. Och så har han som sagt gjort intervjuer för närradion och såklart även åt oss. Som kanske anas så hade David ett stort intresse för sport och då framförallt när Djurgården spelade fotboll eller hockey. David kom också att fungera som pressvärd åt Djurgården Hockey och Djurgårdsfamiljen var tidigare med att skicka en hälsning och lite merchandise när David blev sjuk. För tyvärr var det just vad som hände. För ungefär ett år sedan, i mars 2022, uppdaterade David sina vänner och följare med den tråkiga nyheten att det han tidigare trodde var en inflammerad tarm var cancer. Lite senare uppdaterade han oss om att man hade sett metastaser i levern. Nu började en kamp faktiskt på liv och död med cellgifter, väntan och ovisshet om vad proverna skulle visa. Men David slutade inte kämpa utan tog sig an sjukdomen med ett mod som jag bara kan hoppas att jag kan uppbringa om det värsta någon dag skulle hända mig. Snart var han igång igen trots en tuff behandling med bland annat idrotten och som karaokevärd i hemstaden Eskilstuna. Under tiden hade vi såklart kontakt och David hyste hopp om att kunna besegra cancern och komma tillbaka till 100%. I ett inlägg medgav han också att han stundtals var mycket rädd och vem skulle inte vara det när man vet att man har cancer. David medverkade i lyssnarpaneler, intervjuavsnitt och som programledare för ett eget avsnitt. Alltid med samma nyfikna intresse och varma engagemang. Tanken var också att David skulle göra fler egna avsnitt för podden. Men som ni vet kom sjukdomen i vägen. Den 4 mars 2023 skrev David att läget hade blivit värre. Med sin obotliga optimism tillade han, inte superakut men akutare läge. Och läget var verkligen akut. För ungefär 2 veckor senare nåddes vi av beskedet att David lämnat oss. Han kämpade heroiskt hela vägen och höll humöret uppe. Men för en gångs skull mötte han sin överman i den här eländiga sjukdomen. För mig som samarbetat en del med David och pratat mycket med honom kom det som en chock. För någonstans hade jag ändå trott att allt skulle lösa sig. Men självklart är det inget emot en chock, förstämning och sorg som hans nära och kära måste känna. Att David var populär inte bara i podden utan i hela Palmesfären syndes inte minst på alla de sista hälsningar som han fick när beskedet om hans död nådde forumen. För en gångs skull fanns det något som alla kunde samlas kring och enas om. Att David var en fantastiskt bra och trevlig människa som lämnade oss alldeles för tidigt. David, tack för allt du gjorde för podden Palmemordet och tack för att jag fick kalla dig min vän. Din humor, vänlighet och kunskap kommer jag aldrig att glömma. Du gjorde alla andra kring dig så mycket bättre och att spela in med dig var ett sällan skådat nöje. Du var så professionell men ändå härligt avslappnad och humoristisk. Hoppas att du får slippa lida nu och vem vet, kanske finns lösningen på vårt gemensamma intresse för Palmemordet där du är nu, bortom den fysiska världen. En sista sak innan vi får höra en del av David själv från tidigare intervjuer. Om ni vill hjälpa oss att hedra David kan ni gå in på cancerfonden.se och leta fram Ge minnesgåva. Här kan du söka på David Lyning och donera en summa som du finner lämplig. Vi lägger också en länk till detta i avsnittsbeskrivningen. Och av den här anledningen kommer vi inte att prata om Patreon eller Swish idag. Men det finns saker som är viktigare än det. Och livet och hälsan är definitivt sådana. Och nu lämnar jag över till David och mig i en lyckligare tid när inget i världen kunde stoppa ett fruktsamt fortsatt samarbete. Vi hörs nästa vecka. Jag säger hej till David Lyning.
Hallå, hallå.
Hej, vi tyckte ju det var så väldigt intressant när vi pratades vid, framförallt sist då i panelavsnitten, för att dels har du gjort väldigt många intressanta intervjuer som vi också har fått lyssna på i podden, och dels har du ju liksom, ja men du har lätt att prata för dig och sådär kring mordet, så vi tänkte att vi slår en signal till dig helt enkelt och ser vi om, ja, vad som har hänt sen sist helt enkelt och titta tillbaka lite och sådär. Först av allt, vi sitter ju på olika håll nu med tanke på vad som har hänt i samhället här. Men är du frisk och kry?
Ja, jag råkade ut för en liten släng här i början på november. Men jag fick en mycket lindrig variant.
Aj, alltså av covid då helt enkelt?
Ja, precis.
Aj. Ja, Men alltså, jag vet inte, det här kan vara en dålig liknelse, men jag har funderat på det att ibland känns det som att det här coronaviruset, det är lite som palmutredningen, att först när det sker så kommer det som en stor chock och man vet inte riktigt vad man ska göra. Sen så tar det en liten stund innan samhället sätter igång, sen blir det massa motstridiga uppgifter. Till slut säger någon att ja, men nu är vi av med det. Och så är det någon annan som säger att ja, men det kan kanske komma tillbaka, eller det blir inte, vi är inte klara med det.
Ja, det är inte helt dum jämförelse, nej.
Nej, men det är sånt man tänker på när jag sitter och kör ett lastbil idag innan jag kom hit och gjorde intervjun. Ja. Sånt man har till att tänka på då. Men du är bra nu i alla fall.
Absolut.
Skönt att höra. Du, jag tänkte, vi börjar med det där vi slutade sist helt enkelt. Det har gått ungefär ett halvår sedan vi fick någon form av slutpunkt i alla fall på Palmeutredningen i och med Christer Peterssons numera berömda presskonferens. Hur har ditt intresse för Palmeutredningen eller Palmemordet sett ut sedan dess? Har det skett någonting med det så att säga, eller är det på samma nivå?
Alltså, skillnaden är väl egentligen att den här lösningen inom citationstecken gjorde ju att jag har ju sagt det tidigare också, att jag är ju inte särskilt bevandrad i detaljer och vilka vittnen som har gjort vad och i vilken tidsordning och så. Utan jag har mer försökt se på större samband och så. Men jag har ju fått lite tid på mig nu att försöka liksom läsa ifatt lite. Så att det, så för min del så har intresset inte blivit mindre i alla fall.
Nej. Är det någonting från de här dokumenten som har kommit ut som du känner har varit intressant, eller har du inte kikat någonting på det?
Jag har fått reda på en del saker som är rent sagt sensationella, kan jag säga.
Oh.
Jag känner att jag inte ska säga det här, för det är kompisar som jag inte har pratat med om det är okej att släppa det än. Men det är mycket intressanta uppgifter som har kommit fram.
Mycket intressant. Känns som att vi har en liten cliffhanger här för kommande avsnitt i framtiden helt enkelt då ju. Ja, mycket spännande. Ja, men det har ju kommit ut en hel del dokument och det har också kommit ut en hel del svart färg och skrivarna. Det har varit väldigt maskat bitvis ju, men för mig är det nog likadant. Jag har försökt hålla lite koll på dokumenten och se vad som kommit ut ur det så att säga.
Jag tyckte att det var lite coolt, den här diskussionen som har varit i efterhand, huruvida liksom om det nu är Skandiamannen eller inte, och det har liksom delat upp oss i olika läger i vissa fall. Och för min del så är det inte så mycket, alltså jag kan, precis som många också säger, jag kan köpa att det kan vara, jag tror absolut inte det är Skandiamannen, men det är inte omöjligt. Men det är väl bara att titta på deras reaktioner så förstår man ju att det inte är rätt lösning. Det behöver man inte ha någon, det är ganska enkelt att se på dem att de är inte bekväma i det de sitter och säger.
Nej, men så är det ju absolut. Och som vi pratade om, Hans Melander, han var väl nästan inne på att det fanns många intressanta spår, men det här var kanske inte en så mycket en lösning som en slutpunkt, kändes det närmast som, så att absolut, jag håller med. Men jag tänkte på en sak också, för att du har ju som sagt, du har medverkat i podden tidigare, och första vändan så var ju det med ett stort antal intervjuer som du har gjort ju. Och jag tänkte, kan vi bara få lite bakgrund till det? Hur kom det sig att du hade möjlighet att intervjua till exempel då, jag vet, det var Lars Borgnäs, du var Sven Anér, det var, nu får du hjälpa mig här, Gösta Söderström,
stämmer.
Ja, och Conny Larsson också, va?
Conny Larsson, och heter han Lars Larsson, han som skrev om Skandiamannen.
Ja, just det, Lars Larsson. Ja, du ser. Men alltså, hur, i vilket sammanhang kom de här intervjuerna till, så att säga?
Jag jobbar på närradion här i Eskilstuna då, där jag bor. Och när man har gjort det väldigt många år så känner man att man kanske vill utveckla sig lite mer än att bara sitta och vända plattor och prata. Och då tänkte jag just på det här med Palmeutredning. Det var just när Lars Borgnäs och Thomas Breski började sin större bevakning av det här. Och det var just när de höll på med det här programmet om Sydafrikaspåret. Just när Eugene de Kock hade kommit ut med uppgifter om det. Så tänkte jag det att alltså, det är fördelen här i Sverige. Att vi är inte så jättelångt ifrån makthavare och så. Utan jag tänkte, men jag ringer och frågar om han vill ställa upp. Och han tyckte ju det var jättekul och ville få lite mera, liksom lite PR för sitt program och så. Och då blev det, och sen blev det nästa gång med Gösta Söderström, vore ju också intressant att prata med. Då ringde jag honom och, då, och sen märker man ju att de tycker det är roligt att prata. De tycker ju det är intressant. De vill ju också att det ska liksom komma ut i ljuset. Så att...
Nej men absolut, och det märkte ju vi med, eller jag i alla fall. Dan och Lars Borgnäs har ju pratat en del tidigare då. Men i, när jag pratade med Lars Borgnäs så var ju han ganska... Han var ganska lätt att få med på tåget så att säga, och han är ju för mig en förebild journalistiskt, det måste jag ju säga. Så att nej, det som du säger, det finns ju ett, det finns många som vill prata kring det här, absolut.
Enda gången jag fått riksnej, det var efter, jag tror i samband med resningsansökan, eller om det var när den inte godtogs. Så Åke Röst, det var inte riktigt det. Jag ringde honom och han bara, nej, förstår du, det är så mycket att göra här. Jag bara, okej, okay. Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men alltså, om, innan vi går in på de här personerna som du faktiskt har intervjuat, alltså om du hade varit en, jag tror vi hade kanske den här frågan i panelavsnittet, men om du hade fått intervjua en person, död eller levande, som har med Palmeutredningen att göra. Och, alltså nu är det ju lätt att säga mördaren då, men om jag har någon med...
lite mer specifikt.
Ja, lite mer specifikt. Vem skulle det vara då?
Ja, Lisbeth skulle ju vara rätt intressant. Nu går ju inte det heller, hon är... Men det skulle vara intressant. Hans Holmér hade också varit väldigt intressant.
Ja, verkligen. Alltså, Hans Holmér är ju... Ja, jag vet inte. Det känns som att han beskriver sig själv lite som någon slags cowboyfigur där. Och sen blir det bara... Det blir bara elände i slutändan när han får gå där och så. Så att, ja, men det hade nog varit väldigt intressant, absolut. Jag tänkte på en sak när kopplingen till Palmeutredningen. Det ska ju göras en film på Netflix här nu om Stig Engström faktiskt då ju. Där Robert Gustafsson ska spela huvudrollen. Har du hört de ryktena så att säga, och i så fall, hur känner du för det?
Jag tycker det känns lite så där faktiskt. En sak är om man gör en film, oavsett om det är en dokumentär eller en dramadokumentär, om någonting där det faktiskt finns en story och där det finns någon slags sanning. Men när det finns så stort utrymme för spekulationer och man trots allt baserar det på en person som har kommit i rampljuset efter sin död, så tycker jag det känns väldigt sådär alltså. Jag tycker inte det känns 100.
Nej, det kan jag ju bara instämma i. Det är, så att säga, det är ju svaga indicier helt enkelt som man då har avslutat palmutredningen på. Det känns inte helt 100, jag håller med dig. Sen är det ju intressant då att Robert Gustafsson var ju på bion på mordnatten och nu sluts på något sätt cirkeln här genom att han spelar in en spelfilm om mordet på Olof Palme helt enkelt.
Ja, men det är det ju. Jag kan ju tycka rent drama och filmmässigt så hade det varit mer logiskt att göra en film om Christer Pettersson, kan jag ju tycka.
Och det var väl på gång, var inte Torsten Flink inblandade i det bland annat?
Jo, för jag tycker det är också en sån där grej att jag menar, Christer Pettersson var ju ändå, han gillade ju det här showa lite inför, även om han, som jag tycker då, blev utsatt för ett rättsövergrepp, så han spelade ju med rätt mycket ändå. Stig Engström har ju liksom, han har inte ens fått vara i livet när de här anklagelserna kommer, så han har inte ens haft en chans att försvara sig, så att, ja, känns så där.
Sen, jag vet inte, jag känner ju också då att Robert Gustafsson har ju varit ute i, det var inte så länge sedan han var ute i media och pratade om walkie-talkie-observationer och så vidare.
Den svarta bilen.
Ja, men precis, och nu ska han då spela en person som inte tycks ha någonting med det att göra helt enkelt, så att det blir intressant att se hur han ska gestalta det där.
Det blir det i vilket fall.
Men någon annan som var på mordplatsen, och men efter att det hela hade skett, och då var ju Gösta Söderström, och honom fick ju du prata med ju.
Ja.
Hur var den upplevelsen? Han är ju tyvärr inte i livet idag, så vi har ju inte kunnat prata med honom mer här, men hur var det att prata med honom? Hur verkar han som person och så vidare?
Jag tycker han ger ett väldigt trovärdigt intryck. Det är väldigt fascinerande att höra om någon som liksom berättar om, som var på platsen och berättar väldigt tydligt och liksom hur han såg ut och att hur det blev väldigt blod och hur folk liksom var så där. Jag tyckte han gav ett väldigt trovärdigt intryck, och han ger ju inte liksom en uttryck av att vilja liksom på något sätt framhäva sig själv eller så. Han gav mer intrycket av en person som nästan tänkte att ja, men det är ju ingen som lyssnar på mig. Varför? Det är ju så här. Sen om han har rätt eller inte, jag har ju väldigt svårt att se varför han skulle ljuga om det. Men
för att Gösta Söderström var väl högsta befäl på plats som hans vad ska vi säga, hans jättefråga har väl varit det här med larmtiden. Var det larmtid eller ankomsttid det här? Nu får jag.
Det var ankomsttiden tror jag det är. Och det i sin tur gör att larmtiden inte kan stämma. Det är så han menar.
Ja, men precis. För han menar ju att de var där senare på plats, så att de larmades ut senare än officiellt så att säga. Han verkar ju helt övertygad om det. Det har tagits upp mycket i Nytt i labyrinten bland annat. Med vad får du för känsla av den diskrepansen där?
Jag får känslan av att det i huvud taget har blivit en diskussion om det här. Tyder ju på att det är väldigt otydligt det hela med larmtiden. Det är samma där. Jag kan inte säga att det behöver inte vara så att han har rätt. Det kan vara så att hans klocka gick fel. Det kan vara så att han har missuppfattat. Men att det då inte på ett tydligare sätt går att förklara att det fortfarande är liksom någonting man diskuterar, tyder ju på att det är någonting som inte stämmer, alternativt att det är väldigt dåligt utrett.
Och det är väl de två lägena vi har, oavsett vad man tänker om det som hände på mordplatsen. Antingen finns det de som tror att det är väldigt dåligt skött, eller de som tror att det är en konspiration eller ett sätt att vilseleda helt enkelt. Och jag menar, så länge vi inte kan gå tillbaka i tiden till den dagen, så måste det vara väldigt svårt att utreda så här långt i efterhand vilken sida som egentligen har rätt.
Det som får mig att tycka att det måste vara någonting som har gått, eller som var fel på larmcentralen, det är det som Kari och Pertti Puhtiainen faktiskt poängterar, att det var oreda och kaos på larmcentralen innan man visste vem offret var. Det är ju lite bestickande.
Det var folk som inte satt på sina ordinarie platser. Det var folk som var på, det var sportlovstid har jag för mig, så det var folk som var på semester och liknande och sådär. Jo, det stämmer. Och inuti labyrinten är ju en guldgruva för de som vill granska just det här med tiderna, och det är ju absolut. Och där Det hade ju vi möjligheten att prata med Kari Puttiainen för, vad kan det ha varit, ett par år sedan kan det väl ha varit, kanske rent av.
Vad intressant.
Ja, det var intressant. Tyvärr så var det ju så här att en av våra mikrofoner inte ville samarbeta just då, så att ljudkvaliteten var väl kanske inte riktigt så bra som jag hade tänkt, men det var väldigt, väldigt intressant, och det var ju också lite som att sitta och prata med, ja, någon form av förebild på något sätt som ändå har orkat lägga så mycket tid på det. Sen får man ju tolka slutsatserna som man vill, men...
Ett gediget arbete i alla fall, det kan man ju inte säga något annat om.
Visst är det så, visst är det så. Av de andra då som du intervjuade i den serien vi hörde där, så hade vi ju Sven Anér också ju. En känd, lite föraktfullt kallat för privatspanare, men privat undersökare tycker jag låter som en bättre titel. En hejare på att gräva fram nya grejer. Som var det inte alla som höll med om hans teorier givetvis. Men vad var ditt intryck av Sven Anér då?
En gedigen journalist. Jag fick ju intryck, jag vet inte vem det är som har sagt det av de här, av sådana som man ser ofta uttala sig om Palmemordet, att han fick fram något guldkorn lite då och då, men väldigt ofta så hängde han sen upp det på teorier som han inte riktigt alltid följde med. Men det var ju både i fallet Borlänge där, så hängde han ju, har han ju envisats väldigt länge med att det fanns belägg för att Hans Holmér inte var där, och det vet man ju inte, men det var ju, och likadant var det ju med AA, var han ju väldigt länge säker på att det var gärningsmannen, och det den är också samma där, duktig, men jag vet inte om jag håller med hans slutsatser.
Alltså han uppmanade väl till och med AA, var det väl, vill jag menas, att dra honom inför domstol om de här uppgifterna han hade fått fram var felaktiga. Det skedde ju ingenting där, förmodligen tyckte väl den utpekade personen då att det här var ju, det var inte mycket att bry sig om helt enkelt, men det är ändå, modig var han ju om inte annat.
Men jag tror inte att han var helt fel ute, kan jag säga, utan att säga för mycket. Jag tror att han var något på spåren.
Du ser, du strör sådana här små, vad heter det, cliffhangers omkring dig idag.
Jajamän.
Ja, men det är härligt. Nej, men som sagt, en grävare av rang tycker jag absolut. Sen slutsatserna, det... Ja, som sagt, det är ju väldigt lätt att hamna i en övertygelse när man har grävt mycket i någonting. Det märkte vi ju på, jag kunde ju tycka att till exempel Victor Gunnarsson var väldigt, inte trolig kanske som mördare, men han passade liksom in i pusslet på något sätt. Och nu när det har gått ett tag sedan man tittade på honom då, så kan jag känna att nej, alltså jag var inte rätt ute där alltså, utan jag tror det är väldigt lätt att fastna i den här. Borgnäs har ju också pratat om det, med just det här med tunnelseendet.
Och det var ju ni som sa det också under ert arbete, jag vet inte om det var du eller Dan som sa att för varje spår ni gör så är man helt övertygad om att det här är det ju.
Jag tror att det var så tidigt som när vi började med de första avsnitten om Christer A, som Dan sa det, att just det här med, man känner verkligen att spåret är, att det här är verkligen någonting, så absolut. Och det ser man ju också på lite mer, vad ska vi kalla det, lite mer lösa teorier helt enkelt. Till exempel de som tror att Palme inte sköts och så vidare. Att att folk faktiskt fastnar väldigt mycket i sina egna teorier. Och det, ja, det, vi försöker ju komma runt det alltså. Som till exempel då genom att de här lyssnarpanelerna och så, få lite olika åsikter från olika håll, men ja.
Han kommer ju alltid, om man väljer och vrakar och plockar lite åsikter och fakta här och där, så kommer man alltid hitta de som stöder ens egen teori, så är det ju.
Ja, jo.
Jag kanske ska tillägga att det inte på något sätt så att jag på något sätt anklagar den person vi pratar om, det jag menar är att han, jag tror att inte att han är helt fel ute vad gäller teorin i den kretsen. Så vi inte pekar ut någon stackare här som inte har några belägg.
Absolut. Det är för övrigt, vi pratar om personer som skulle vara intressant att intervjua. Så där har vi ju ett namn till i så fall som jag, vad jag förstår, har hållit sig i lite i skymundan helt enkelt vad gäller just Palmesaken. Och det kan jag mycket väl förstå utan att det behöver vara något skumt om det.
Men det är ju så, du kommer alltid kunna hitta saker som stöder din egen teori. Det är därför det är så spännande att gå igenom alla olika, så det, jättebra jobb ni gör, att ni går igenom varje spår så där grundligt, för att ja, du hittar ju alltid någonting som talar för allting.
Jo, men så är det ju verkligen, och förhoppningsvis ser man ju då också att man kan inte, ja, men som du säger, stirra sig blind på en sak, för det finns så mycket i de olika spåren som stämmer. Till slut skulle du så väl ha en teori där Viktor Gunnarsson samarbetar med Boforsaffären och åker till CIA. Ja, men du vet, det skulle bli, det funkar ju inte riktigt, utan nej, det som du säger, det finns någonting i alla spår liksom, det gör det. Men apropå spår då, så du pratade ju även, vill jag minnas, med författaren Conny Larsson. Han hade ju en teori om mördare som var lite, ja, men det var inte någonting där man hade hört jätteofta i alla fall. Kan du dra det lite snabbt, tror du?
Ja, han jobbade ju som, han hade ju ett behandlingshem som jag förstår, där det var före detta, ja, som har suttit i fängelse, som ska liksom anpassa sig in i samhället igen. Och en av dem var en person som han tydligen kom väldigt nära, men och som tyckte väldigt illa om Palme. Och tydligen en dag så hade tog sig iväg från hemmet, eller från huset då. Och då så sa Conny, men du kan inte gå nu, du får inte lämna här. Och då har han sagt, rör du mig så slår jag ihjäl dig. Och vad ska du göra? Jag ska upp och skjuta den jäveln, Palme. Och tydligen, och sen höll han sig upp i Stockholm och ringde sen på natten och sa att nu är det gjort.
Återigen, det är alltid svårt att prata om en känsla, men när du satt och pratade med Conny Larsson, var det någonting som fick dig att tänka att, men vad fan, det här kan ju vara någonting alltså? Eller kändes det mer som att det, ja, kändes det mer som det här tunnelseendet?
Han är väldigt bra berättare. Han är väldigt engagerad berättare, så att man lyssnade väldigt mycket på det han sa. Utan att säga, liksom på något sätt recensera hans teori, så var det väl så att när man väl hade läst boken och när man väl har tänkt igenom, så ja.
Var det inte så att den personen som omnämns som Palmes mördare där, eller tilltänkt mördare, var det inte så att han saknade en arm också?
Stämmer. Och det är ju det som bland annat, om man ska blanda in en tredje person, jag vill säga, Claes Hedberg har ju nämnt det flera gånger, att tydligen i en av de första intervjuerna så intervjuar de några ungdomar som lägger till detaljen att mördarens ärm fladdrade. Och det har han ju då kopplat ihop med att det skulle vara den här personen. Och att personen är det här klassiska som alla säger, att personen är ganska lik fantombilden. Men det är ju en fabricerad bild, den kan ju vara lik vem som helst i stort sett.
Ja, alltså det här blir ett sidospår nu, men det var ju så här, Dan driver ju en podcast som heter Seriemördarpodden, och där gjorde han, eller han gör en serie om Ted Bundy på en massa avsnitt. Och där la han ut just en fantombild på Facebook och undrade om lyssnarna visste vem den här personen skulle kunna vara. Och då var det en läsare som reagerade på att den här bilden var väldigt lik en karaktär som Galenskaparna och After Shame gör, nämligen Mor i skutan, om det är någon som känner till den sketchen där. Vilket ju ledde till stor munterhet då givetvis. Så att vi kan väl konstatera att det är inte alltid de där fantombilderna är så tillförlitliga. Och som sagt, vi vet ju inte om de som har bidragit till de här bilderna har sett mördaren, har sett någon annan person.
Det är jättelångt ifrån mordplatsen och liksom inte alls. Det finns inget som knyter det vittnesmålet till Sveavägen.
Nej, det är ju en intressant teori. Jag tänker att med de förutsättningarna som var den kvällen, det var kallt, snöigt och sådär, så är det väl också väldigt lätt att man kanske drar in den armen du inte håller revolvern i helt enkelt. Att du drar in den lite för att få lite värme helt enkelt.
Så. Det är samma som när Christer Pettersson var aktuell, så var det ju många som tyckte att ville lägga stor vikt med det här med att han sprang som en elefant.
Ja, precis.
Då har ju bland annat G.V. Persson sagt att det var ju alltså kallt och halt. Ja. Så det är väl helt enkelt att man springer bredbent för att hålla balansen.
Det låter ytterst rimligt.
Ja, så att det finns, som du säger, det finns väl logiska förklaringar som kanske inte.
Ja, sen pratade du med Lars Larsson med, som skrev om den första boken om Skandiamannen helt enkelt. Och det har ju verkligen varit i ropet sista tiden. Alltså, berätta.
Jag hade ju sån tur så att jag vet inte vilket, hur det var. Jag tror faktiskt att det var Conny Larsson som tipsade om att det skulle komma en ny bok. Och jag lyckades ju ringa honom kanske en vecka innan hans bok skulle släppas. Så det var ju precis rätt tid. Han skrev ju till och med att när presskonferensen skulle vara, eller han skulle ha någon pressrelease-konferens. Och då kunde inte jag medverka, men då frågade jag, får jag göra en telefonare med dig istället? Ja, det går jättebra. Så att, men det var intressant också. Det var ju första gången som jag på allvar liksom fick höra någon teori där den här Skandiamannen skulle ha någon annan funktion eller någon annan, ja, något annat syfte.
Och då tänker man ju också att Lars Larsson borde ju varit liksom väldigt tillgänglig, väldigt ute i media och sådär nu när den officiella lösningen kommer att bli Skandiamannen. Men så var det ju inte, utan vi fick en intervju via e-mail faktiskt, bara att vi ställde några korta frågor som han svarade på då, som ni hör i avsnittet Författarna. Men nej, han verkar hålla en ganska låg profil måste jag säga.
Jag har ju inte läst det som Thomas Pettersson har skrivit sen, utan så jag har ju inte någonting att jämföra om de har olika liksom infallsvinklar på samma person eller vad det kan vara för anledning till att han inte vill.
Men vi har ju varit inne mycket på, om naturliga skäl då, på Skandiamannen Stig E. Men om man nu inte ser honom som mördare, skulle han kunna ha någon annan funktion? Vi har berört det lite, men det har ju pratats om till exempel om Stay Behind och så vidare.
Jag, utan att vara jätte påläst vad det gäller Skandiamannen, så för det första så tycker jag inte, jag kan inte se honom som gärningsman. Dels för att jag tycker inte tiderna går ihop, och jag tycker inte att han är urtypen. Jag tror inte att han, det är så, återigen som Leif GW säger, att han har det inte i sig. Det tror inte jag heller. Han ger inte intrycket av att vara en sån människa. Och jag tror definitivt inte att någon annan organisation eller någon annan gruppering, om man väljer en som ska utföra det, då har man ju möjlighet att välja någon som är någorlunda skärpt. Då väljer man inte honom. Som sen i så fall iskallt står och liksom erbjuder sig till vittne. Alltså det tror inte jag.
Nej. Och vi kan ju kolla då på, alltså det kan ju låta lite konstigt att säga att han har det inte i sig eller han är inte den typen, men kollar man på de första tipsen som kom in om Christer Pettersson när han var aktuell i utredningen, så var det just att det stod bra typ med stora bokstäver dit skrivet av en av poliserna då helt enkelt. Så att det är, även i polisutredningen så har det uppenbarligen förekommit en del, ja, magkänsla eller personkännedom om vi säger så.
Han är ju liksom ändå, han verkar ju liksom ha det här våldskapitalet att kunna liksom, sen tycker inte jag att han verkar, han, det är inte, då skulle han ju i så fall ha gjort det här på, med eget, planerat det själv. Men han har ju aldrig, han tyckte väl bra om Palme. Jag kan inte se någon anledning till varför han skulle, och jag köper inte de här snurrteorierna om att han skulle tro att det var Sigge Cedergren. Det känns ju inte så troligt.
Nej, det gör det ju inte. Nej, han tyckte ju bra om Palme, som sagt, enligt egen utsago och enligt dokument och böcker och annat som man har hittat långt efter hans död. Så absolut, jag förstår inte heller hur det skulle gå ihop. Och om vi nu konstaterar att personer som exempelvis Victor Gunnarsson och Skandiamannen för den delen med kanske skulle vara väldigt svåra att ha med i en komplott, så måste ju Christer Pettersson vara en av dynamiten i en komplott. Jag tänker att med tanke på hans leverne och så vidare, det är ju svårt att få in honom i ett sånt sammanhang heller. Det skulle väl vara den här bombmannens hat mot samhället som då Christer Pettersson skulle utföra. Han skulle ha ihjäl kungen och statsministern, men det känns lite långt sökt alltså, enligt mig.
Ja, jag tror inte heller att han skulle, varför skulle han göra liksom, hur stor skuld står det till någon om du liksom ska knäppa två av Sveriges ledande, alltså kungen och statsministern? Nej.
Ja, vi kommer ju göra minst ett avsnitt om hela den här grejen med bombmannen Lars Tingström, och vi kan ju konstatera att han behandlades ju inte korrekt i delar av de rättegångarna.
Så är det verkligen.
Ja, men att därifrån till att be någon annan ta hem då åt honom, som du säger då, genom att ha ihjäl landets två stora företrädare, får man ju säga då, kungen och statsministern, det känns ju som, nej, det är inte någonting som jag blir riktigt het på som teori, det måste jag säga.
Och det är ofta den teori som, eller den kritiken som många av de här konspirationsteorierna får, att de knyter inte an någonting till Sveavägen. Det är spekulationer om vilka som kan vara inblandade, men det är svårt att föra ner på mordplatsen. Och det här är väl ännu värre i så fall. Dra in bombmannen, liksom. Det är minst lika far out.
Om Christer Pettersson hade varit i livet, som ändå är en väldigt färgstark, eller vad ska jag säga, en färgstark karaktär och så vidare. Vad skulle du fråga honom egentligen?
Jag skulle fråga honom, ärligt Christer, du har ju liksom hållit hov här och du har sagt, men du, alltså, hur har du lyckats liksom få alla och liksom på ett trovärdigt sätt liksom så ett liksom frö av tvivel att det kanske är du. Mm. Han har ju gått på Kalle Flygare. Han var ju en väldigt talangfull skådespelare.
Absolut.
Och han var ju väldigt bra på när de intervjuade från Barnjournalen. Han sa att om jag hade gjort det så hade jag kanske kunnat hålla masken. Men bara nästan. Han visste ju exakt hur långt han kunde säga utan att liksom bli bunden vid brottet. Eller att det skulle liksom på något sätt ses som något medgivande. Så att jag skulle vilja på något sätt öppna eller riva barriären och liksom få honom att liksom berätta. Han måste ju haft en plan. Han måste ju sett det här som en födokrok. Liksom. Det skulle vara intressant att fråga honom. Och det som vi var inne på förut, alltså allvarligt, hur allvarliga var egentligen ditt samröre med bombmannen? Vad är det han har gjort som gör att du i så fall, om det här stämmer, skulle vara beredd att döda statsministern för honom? Om han hade vågat ställa den frågan, man vet ju aldrig.
Nej, det är sant.
Han hade temperament. Det måste jag berätta en liten rolig anekdot från när jag gick min radioutbildning nere i Båstad. Så hade vi varit ute en kväll. Och hade jag ju det här. Jag tror inte att jag hade. Jo, men jag hade gjort många av de här intervjuerna. Så de visste att jag var Palmemordsintresserad. Så var det en av mina klasskamrater som kom fram. Du. Jag bor granne med Christer Pettersson. Jag kan fixa en intervju med honom om du vill. Jag tänkte att jag är inte allvarlig. Det hade varit kul.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men du, jag tänkte David att det börjar bli dags att avrunda lite för oss. Är det någonting som du känner att du vill ta upp eller någonting vi har missat i samtalet här?
Nej, jag tycker vi har lyckats tröska igenom det mesta här.
Ja, vi har det faktiskt. Och så vet du att du alltid är välkommen tillbaka om det är
Ja, dels om du själv känner att det är någonting, och sen kommer vi säkert höra av oss också.
Det får ni jättegärna göra. Ha det bra!
Detsamma!
Hej!
Det blir lite skön omväxling till de här ganska aspekta facket. Vad sa jag? Fäktaspackade.
Japp.
Ja, men du har alltid kloka säger och så. Du har alltid kloka. Åh, herregud. Precis, det var nu, jag vände på orden när jag skulle presentera det här, och det gjorde jag även när du och jag pratade, för då blev det spektafackat istället för faktaspäckat. Ja,
det går bra.
Jag kommer gå hårt åt det här med saxen, som kan jag säga.
Ja.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte haft politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.